Det vi sa tidigare var att Malaki bereder en väg för Herren. Genom mitt givande så bereder jag en väg för Herren in i mitt liv. Och den principen som jag sa att vi ska hålla kvar vid och hålla fast vid är den delen som helgar helheten. Det var det jag sa här tidigare, eller hur? Det vill säga, jag avskiljer någonting, ställer det åt sidan. Jag helgar det, upphöjer det, ställer det över det andra. Jag låter det skölja ner över mig så att den här lilla delen påverkar hela mig. Det är den bärande delen som jag ser. Låt delen få helga helheten. När vi då tänker att vi ger ett tionde. Jag vet inte hur du har vuxit upp, men jag är uppvuxen så att mina föräldrar lärde mig att när jag får 10 kronor i veckopeng, då tar jag 1 krona och så ska jag ge den i kollekten. Och sen när jag får månadspeng av mina föräldrar så får man det 10 kronor, så att man tar 1 10-krona och så ger man den i kollekten. Och sen så när man får sin första sommarlovslön så tänker man att 100 kronor av 1000, det ger man. Och så fortsätter man bara i det här. Och till slut stoppar man och ställer sig frågan, varför gör jag det här? Det är ju jättedyrt. Vilken annans föreningsavgift är så här hög som 10% av allting det som jag tjänar? Otroligt dyrt att vara med i kyrkan. Så å ena sidan så är det väldigt dyrt att ge 10%. Och å andra sidan då så vet vi då att Gud säger att vi ska ge allt. Och helt plötsligt så är det väldigt generöst. Han bad om allt, gå och sälj allt vad du äger och har. Och nu säger han helt plötsligt, vi ska ge 10%. Och så tänker jag, vad skönt, då får jag ha 90% själv. Vad fantastiskt bra. Helt plötsligt blir det billigt, så är det dyrt. Eller är det billigt? Jag skulle säga att det handlar inte om dyrt eller billigt, utan det handlar om att delen helgar helheten. Det är alltså inte att jag ger 10% för att behålla 90% själv, utan jag ger 10% för att allting ska tillhöra Herren. Det vill säga, det är inte 10% för att jag ska behålla 90% själv, utan jag ger 10% för att resten av mina pengar också ska tillbe Gud. Men det här är en princip som vi ser genom Bibeln på olika områden. Tiondet är alltså ett sätt för mig att ge en del så att allting används för Gud. Jag ger den här delen, det vackraste jag har, för att jag ska få ett annat tänk när jag handlar. Att när jag köper min bil så köper jag min bil och tänker att det är Guds pengar jag använder. När jag renoverar mitt hus så tänker jag att det är Guds hus jag renoverar med Guds pengar. Därför jag har fått ett nytt tankesätt där jag inser att allt vad jag är tillhör Gud. För att jag har gett honom det vackraste jag har. På samma sätt så ser vi i början av första Mosebok när Gud skapar en dag den var god och en dag den var god och så vidare, så är det gott och sen så är det mycket gott och sen kommer den sjunde dagen, och på den sjunde dagen så säger Gud, denna dagen ska vara helig, det vill säga den ska ställas åt sidan, den ska upphöjas, den ska skölja över allt vad jag är. Guds dag ska helgas. Så att alla dagar blir Guds dagar. Är ni med? Guds dag ska helgas, göras helig, ställas sidan över, översköljas. Så att allting, alltid blir Guds tid. Hur gör jag hela mitt liv till en bön? Jo, jag låter en bön vara den bön som står över allting annat. En bön som jag inte kompromissar med, som jag inte sätter åt sidan. Så att den bönen gör att hela mitt liv blir en bön. Jag kommer till söndagen och lovsjunger Herren där med en sång som är min sång från hjärtat, så att hela mitt liv får bli en lovsång till Gud. Att andas in så att min utandning får bli Gud. Hur gör vi då detta? Jo, vi gör detta genom att helga en del. Här kommer vi se principen om förstlingsfrukt. Principen om förstlingsfrukt handlar om att det är alltid det första och det vackraste som tillhör Gud. För att förstå principen om förstlingsfrukt och principen om att det vackra tillhör Gud skulle jag vilja lyfta några exempel. Finns det någon här inne som har hört om Eric Liddell? Nej, det var inte någon som hade gjort det. Eric Liddell är med i en film som heter Wheels of Fire, som på 80-talet vann en Oscar. Det här är en berättelse som handlar om hur Eric Liddell inte sprang i OS-loppet på 100 meter 1924. Eric Liddell är uppvuxen i Kina. I Kina har hans föräldrar varit missionärer. När Eric är tillräckligt stor så åker de hem till Skottland. Där så ska han vara med. Där så ska han gå en internatskola för att helt enkelt utbilda sig och sen åka tillbaka som missionär till Kina. Han åker dit med sina föräldrar. Han och hans bror lämnas på det här internatet, och som föräldrar gjorde förr så åkte man tillbaka till Kina. Så på det här internatet så växte de upp och de involverade sig i massor av olika sporter. Eric Liddell blev otroligt duktig på amerikansk eller på rugby och på att springa. Han blev så duktig på att springa så han vann skolrekord och började springa i de skotska mästerskapen och vann de skotska mästerskapen överlägset. OS 1924 började närma sig och det fanns en person som hette Abrahams som sprang i England. Han sprang snabbt och man tänkte att det där är vårt OS-hopp. Men sen fick han höra att det finns en kille som springer i Skottland. Och han springer så snabbt att du inte kommer att ha en chans. Abrahams åker upp till Skottland och sätter sig och kollar på Eric Liddell. Och han springer så konstigt att det är att man undrar hur han kunde ta sig fram. Han springer bak med huvudet, fram med bröstet, korta klipska så här. Och så springer han som en anka fram. Men det går snabbt. Och det går fruktansvärt snabbt. Han springer på en sån tid att han undrar om man någonsin ska kunna slå honom. Han ställer upp i loppen mot Abrahams och förlorar varje gång. OS närmar sig och Abrahams dröm är att vinna det här loppet. 100 meter i Paris. Eric Liddell ställer också upp. Han ska springa 100 meter i Paris. Men Eric Liddell, han har en princip som han inte kompromissar med. Han säger att Guds dag, den är alltid i kyrkan. Då ska jag böja knä för Herren. Och ingenting ska komma emellan det. En evangelist får reda på att det är viktigt för Eric med Gud. Så han säger till honom, kan inte du springa och sen så talar vi tillsammans om evangelium för alla som har sett dig springa. Så de åker som ett par runt, Eric springer och den här andra killen talar om Bibeln. Och så åker de runt och springer och pratar om Jesus. När OS närmar sig så får Eric Liddell reda på att kvalheatet till 100 meter går på en söndag. Och då säger han, jag har lovat Gud att gå i kyrkan varje söndag. Så jag ställer inte upp. Kan du inte göra ett undantag? Kan du inte ta bort en söndag? Och då säger han, nej, jag har lovat Gud att varje söndag tillhör Herren. Så det blir skriverier i hela världen. Där man skriver att Eric Liddell sviker kungen och väljer Gud. Det är faktiskt så att han inte springer det här loppet. Utan han åker till Paris. Sitter vid sidan av loppet. Och ser hur Abrahams tar guldmedalj. I 100 meter i Paris. Men ett halvår innan har det hänt någonting. Han har då börjat tänka att han kan ställa upp i en annan gren. Han ska ställa upp i 400 meter, en mellandistans. Och för er som kan sport så kanske ni kan bekräfta det som jag har hört. Att det är ganska svårt att på ett halvår träna om sin kropp till att springa kortdistans till medeldistans. Så han säger att det här är ett omöjligt uppdrag, men vi ger det ett försök. Så på ett halvår så börjar han att träna om sig till att springa 400 meter. Och det går uselt. Han når inga bra resultat. Han ligger sekunder efter det som är världsrekordet. Hur ska han kunna vinna i OS? Han lyckas kvala sig in, kommer ändå till final. Och när han står där på finalsträckan så böjer han sig ner i startblocken. Då kommer den amerikanska massören bakom honom. Klämmer honom lite grann på ryggen och masserar honom. Och sen så sticker han en lapp i hans hand. Han öppnar lappen och läser. Sen så trycker han ner den i sin byxficka. Och sen går startsignalen. Han springer som han aldrig har sprungit förut. De 200 första meterna springer han snabbare än någon annan på fältet. Och de 200 andra metrarna så springer han ännu snabbare. Och han går in på flera sekunders personbästa och ett nytt världsrekord. Han fick sin guldmedalj. Men vad stod det på lappen? På lappen så stod det ett citat. Ett citat ifrån första Samuels boken där det står: den som ärar mig, säger Gud, den kommer jag att ära. Den som ärar mig, den ärar jag, säger Herren. Erik Liddell visste att det spelar ingen roll vad människor säger om mig. Om Gud ger mig ära så är det allt jag behöver. Det är för honom jag springer det här loppet. Men jag väljer alltid en söndag på knä framför att vinna en OS-medalj i Paris. Det finns någonting med den här berättelsen som tilltalar mig. För att inte tala om att efter det här OS 1924 så lägger Erik skorna på hyllan. Han åker till Kina för att bli missionär. Han missionerar där tills japanerna kommer och invaderar. Där väljer han ändå att stanna, bli tillfångatagen och dör i ett koncentrationsläger alldeles för ung. Men minnet av Erik lever kvar. Och när vi tänker på honom så tänker vi på en person som likt Daniel, säger man, inte kompromissade med sin tro. För det var just vad han var kallad, sin tids Daniel. Och när vi möter Daniel så möter vi en person som går en vandring från Jerusalem och Israel till Babylon, som är en helt annan kultur. Här ställs han inför val och han ställs inför frågan: vad ska jag kompromissa med och vad kan jag inte kompromissa med? Han får nya kläder och det är okej. Han får ett nytt språk och han lär sig det. Han får ett nytt namn, Belsassar, som är ett namn på en avgud, och han väljer att använda det. Men det finns en gräns kring vad han säger: detta går jag inte med på. Det finns tre fighter som han väljer att ta. För det första så säger han: jag äter inte avgudakött. Jag är hellre vegetarian. Och ni vet hur storyn gick. Han såg vackrare ut än alla de andra. Den andra berättelsen handlar om de tre vännerna som vägrade att böja knä inför denna stora avgud. Och när de gjorde det så blev de kastade in i den här ugnen. Och de sa: om vi blir, vad är det de säger? Men om Gud väljer att inte rädda oss kommer vi ändå inte att tillbe denna avgud. Och så finns det den tredje biten. Och den tredje delen handlar om Daniel när han har blivit den högsta i hela riket. Och de här andra vill avsätta honom och säger: det finns ingenting att anklaga honom för förutom hans tro på Gud. Så de gillrar en fälla och säger: man får inte tillbe Gud under 30 dagar. Och så vet vi hur historien går, att det gör ju Daniel. Och han åker dit. Men gå tillbaka till den här berättelsen. Vad hade vi gjort om vi var i Daniels kläder? Jag tänker, Daniel gick och bad. Det första han gjorde. Han har ju bett i hela sitt liv. Kan han inte bara ta en paus på 30 dagar? Är det så svårt? Eller kan han inte göra som Jesus säger? Det är ju ändå Jesus som säger det. Gå in i din kammare och be. Där kan du be. Kan han inte be tyst i ett hörn någonstans? Ändra på någonting så att det inte är så lätt att bli gripen för just det här. Men nej, Daniel gör, och som det står, han valde att göra som han alltid gjorde. Det är det första som står efter det att han fick höra budet. Vad gjorde han när han fick höra budet? Jo, han gick hem och bad som han alltid gjorde. Han öppnade fönstren mot Jerusalem, ställde sig ut med torget, sträckte upp sina händer och sa: jag tackar dig Herre för att jag får vara ditt barn. Varför gör han så? Jo, det är för att detta är den del i hans liv som är avskild, upphöjd och gör Daniel till den han är. Han säger: jag offrar hellre mitt liv än den princip som gör mig till mig. Jag offrar hellre vem jag är hela mitt liv än att kompromissa med de bitarna som är grunden i mitt liv. Därför kommer jag inte ändra en millimeter på hur jag ber. Därför det är viktigare än allting annat i mitt liv. Gud vill ha någonting som är heligt i våra liv. Han vill göras helig för oss och han vill alltid ha det vackraste. Vad är tillbedjan för någonting? Vi tänker ofta att tillbedjan, att det handlar om att det är det vi gör på söndag. Då kommer vi för att tillbe. Tillbedjan är inte det vi gör på söndag. Det kan vara det vi gör på söndag, men tillbedjan är alltid det som är i mitten av hjärtat. Tillbedjan är det som finns här inne. Vad har du stoppat här inne? Är det din bil? Är det dina pengar? Är det din familj? Vad finns här? Det är din tillbedjan. Det är min tillbedjan. Vår poäng är att alltid se till att Gud finns här och ingen annanstans. Att söndagen är här. Att min bönestund är här. Att detta är någonting som är mitt hjärta och min själ och definierar vem jag är. Det är därför som Gud kommer till Abraham och säger: du ska få en son. Och genom honom så ska jag göra dig till en välsignelse för alla folk. Och så ger Gud en son till Abraham. Och vad händer sen? Någonting oförklarligt och obegripligt. Jag är helt fruktansvärt. Nu ska du ta och offra din son. Galenskap. Du ska offra din son. Varför? Därför att Gud vill alltid veta att han är i mitten av våra liv. Att han är den som äger våra hjärtan. Inget annat ska äga den platsen än Herren själv. Det här är egentligen inte märkligt. Om Abrahams offer är konstigt, så finns det ju en annan berättelse som är ännu konstigare, eller hur? Israels plågor i Egypten, 10 stycken, den sista är väl den mest bedrövliga. Det är då som Gud dödar alla förstfödda av boskap och människor. Varför gör han det? Därför han har rätt till det första. Det är svaret enligt Bibeln. Gud har alltid rätt till det första. Det han gör är att hämta hem det som redan är hans. Det förstfödda är Guds. Och vi ser när offerlagarna börjar att formas att det är just denna princip som vi ser. När den första kalven kommer så ska den offras till Herren. När det första fåret föds så ska den offras till Herren. När den första människan föds då ska också denna offras till Herren, men den löses istället ut med ett annat offer. Jesus var den förstfödda av Maria. Därför löses Jesus ut av 2 duvor i templet. För att han tillhör Herren. Därför det första tillhör alltid Herren. Nu ska jag läsa en text om förstlingsfrukt, för detta är den principen. Och i den här texten ska jag ta upp 4 delar. För det första, ge det vackra. För det andra, ge uppoffrande. För det tredje, ge av tacksamhet. Och för det fjärde, genom att ge det vackra inkarnerar du berättelsen. Ge det vackra, ge uppoffrande, ge av tacksamhet. Och genom att ge så inkarnerar du berättelsen. Vi går till 5 Mosebok kapitel 26 vers 1 och läser ända till vers 10. När du kommer till det land som Herren din Gud vill göra till din egendom och du tar det i besittning och bosätter dig där, ska du ta en del av det första du skördar av markens gröda i det land som Herren din Gud vill ge dig. Lägg dig i en korg och bege dig till den plats som Herren din Gud väljer ut och där han vill låta sitt namn bo. Du ska gå till den präst som då kommer att finnas där och säga till honom: idag bekräftar jag för Herren din Gud att jag har kommit till det land som Herren med ed lovade våra fäder att ge oss. Prästen ska ta emot din korg och ställa den framför Herren, din Guds altare. Inför Herren, din Gud, ska du säga: min fader var en nödställd aramé som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort och talrikt folk. Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss, tvingade oss till tungt arbete. Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödade av mjölk och honung. Och nu kommer jag med detta första av skörden från en mark som du, Herren, har gett mig. Du ska ställa korgen inför Herren, din Gud, och du ska falla ner inför honom. Och över allt detta goda som Herren, din Gud, har gett dig och din familj ska du sedan glädja dig tillsammans med de leviter och invandrare som du har hos dig. För det första, ge det vackra. Jag bor i ett område som jag sa kallas Bollstanäs. Bollstanäs är en gammal så här, det är inte kolonilott, vad kallas det för? Handelsträdgårdar. Det har varit massor av fruktträd överallt där jag bor, och en del av dem står kvar. Så när hösten närmar sig så ser man fruktträden och de här äpplena och plommorna och allt det här runt omkring. Och det är bara att hämta korgar och plocka in. Och det är som att jag går och väntar hela sommaren på att det ska bli augusti. Och man ska få plocka de här äpplena och göra äppelpaj och äppelsylt och äppelkräm. Jag älskar den perioden. Det är ju som de där första frukterna som man tar. Det är något speciellt med dem. Det där första äppleträdet som blir moget innan de andra. När vi får skörda det trädet och plocka hem det här, då är man, woho, det här är. Det är något speciellt, därför att det första är alltid det vackraste. Och då säger Gud, den korgen med den första frukten, den tillhör Herren. Därför att vi ger, nummer ett, det vackraste till Gud. Nummer två, vi ger uppoffrande. Vad innebär det? Jo, vi ger uppoffrande. Genom att ge det första vet vi inte hur mycket det kommer att bli till slut. Vi har skördat det första och har ingen aning om hur mycket skörden kommer att bli till slut. Men vi ger ändå detta till Herren, vilket gör att vi alltid ger uppoffrande. För vi vet inte om vi till slut kommer att ha så att vi klarar oss. Vi vet inte hur mycket vi kommer att få kvar. Detta skapar en princip som gör att vi alltid ger oavsett omständigheter. Därför att vi lär oss att ge det första, inte det sista. Vi ger inte av vårt överflöd, utan vi ger av det som är vår grund. Av detta ger vi till Herren. När det är snåla tider, när det inte finns mycket, ger vi fortfarande till Herren för att han ska ha det första. Om det är snåla tider i någon som har lärt sig att ge av sitt överflöd, då ger vi inte alls, för det finns inget överflöd. Nummer tre, ge av tacksamhet. Hur kan vi ge av tacksamhet? Och vad innebär detta? Jo, vi ger av tacksamhet för att vi inser att allt är oss givet av Gud. Vad är det står? Jo, inför Herren, din Gud, ska du sedan säga: min fader var en nödställd aramé som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Det vill säga, du började från ingenting. Gud har fört dig till den plats där du står. Att du har någonting att ge till honom ska du vara tacksam för. Därför allt du har är givet dig av Gud. Och då säger du: men jag har utbildat mig jättelänge till det jobb jag har. Men Gud har satt dig här och inte på ett berg i Tibet. Gud har gett dig den hjärna som du har, och den tid som du har använt är också given dig av Gud. Men jag har jobbat hårt med min kraft. Den kraft du har är given dig av Gud, och allt du äger har sitt ursprung i honom. Om du inser detta kommer du att vara tacksam till Herren, och du ger av glädje, därför du inser att allt vad du är och har kommer ifrån honom. Ge av den glädjen. Här finner vi alltså en princip, det vill säga, du ger så att det svider i din plånbok, men i din hjärta så är du glad. Du ger så att det svider i din plånbok, men i ditt hjärta är du glad. Och märker du att du ger så att det svider i din plånbok, men i din hjärta så är du bitter, eller det tar emot, så är det gott för ditt hjärta. Därför då märker du att du ger iväg ditt hjärta till Herren en gång till. Ge av tacksamhet. Och nu till det viktigaste, kanske det viktigaste idag. Genom att ge det vackra inkarneras du i berättelsen. Du bekräftar och berättar den berättelse som du ger in i. Vad är det som är det vackraste du har? Har du sparat ihop hela ditt liv till en Ferrari? Och du köper den. Genom det köpet så berättar du en berättelse. Vad är det för berättelse du berättar? Här berättas en berättelse. Och den blir tydlig, märker ni det? När du kommer med denna korg av förstlingsfrukter så ger vi den till prästen. Och prästen säger, nu ska du säga efter mig. Detta är vad du ska säga. Min fader var en nörst till Aramé som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort och talrikt folk. Men egyptierna behandlade oss illa. De förtryckte oss, tvingade oss i tungt arbete. Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud. Och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand, lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett till mig. De berättar berättelsen. Kan du tänka ett helt folk som kommer med det första till Gud? Och det varje person så säger prästen, nu ska... Kan ni tänka er ett folk som kommer det första de har, och det varje person säger detta.